Det var klokka ni, og nå håper jeg lyden er bra i dag. Det er torsdag 7. mars, og jeg ønsker Helena velkommen.
Takk så mycket, Hans.
Ja, er det en god dag?
Det är en god dag. Det är ganska kallt och klart och jag hade hoppats vi hade lite vårfeeling här igår. Men idag så kändes det kallt. Vi fick skrapa rutorna på bilen här. Men det går åt rätt håll. Det är ljust på morgnarna och kraften återvänder. Precis som det ska vara.
Ja, det är riktigt. Sån är det att vara nordbo. Vi får nya krafter när solen vänder tillbaka. Jeg spurte deg om du ville se en video som jeg oppdaget i går, og det var en ny videojournalist som heter Winston Marshall, som har intervjuet Ayaan Hirsi-Ali. Og hun, det var 1 time og 38 minutters intervju. Hun er jo blitt kristen. Og da hører vi ikke noe mer om henne. Fordi da har hun beveget seg stikk motsatt retning av hva den kultur- og mediale eliten har gjort. Men desto mer interessant er det å høre på hva hun har å si. Fordi Ayaan Hirsi-Ali hadde en... Hun er et lysende intellekt, og hun er veldig ærlig og samferdig, og det hun sier er jo, du forstår med en gang at det er riktig, det hun sier. Hun, og du kan få berettet Helena hva hun sier om den infrastrukturen som våre politikere har latt vokse frem i Vesten.
Ja, hon är ju som du säger väldigt väldigt hon är ju väldigt väldigt ärlig och rakt på sak. Och hon säger ju i princip det att våra politiker har ju säkert med god vilja från början velat skapa ett fantastiskt mångkulturellt samhälle. Men där man idag, säger Ayaan Hirsi-Ali, måste våra politiker erkänna att de har misslyckats. De måste gå ut officiellt och erkänna att de har misslyckats med sitt projekt och att de också måste erkänna att islamismen och antisemitismen är ett problem. Det är ju det första hon säger. Och sen så pratar de ju lite grann om det här med integration och då nämner hon ju det. Som är det klassiska också, norska och svenska sättet att hantera det här. Det vill säga, vi har ju inte velat kräva assimilering eller ens integrering i våra samhällen. Utan vi har ju resonerat så att ja, men om vi bara väntar, om vi ger de här människorna lite tid så kommer de att bli precis som vi är. Medan hon säger att ja, men det som verkligen har hänt nu det är ju att vi har blivit som dem istället. Att istället för den här utvecklingen som vi i våra länder hade förväntat oss att människor kommer hit och blir som vi så har vi normaliserat och anpassat oss till de främmande kulturer och ideologier som har kommit till våra länder. Och det är ju en väldigt, väldigt intressant iakttagelse för det är ju precis det som vi kan se ute i våra samhällen idag. Att, jag menar, när jag växte upp så fanns det inte en ung kvinna som använde bikini överdel på sandstranden eller BH under kläderna. Idag så täcker svenska kvinnor sig mer och mer. För man går inte ut utan att ha rejält med kläder på sig. Den detaljen.
Hvor når tror du att det är intressant det du säger? Fordi det har ju varit imamer, bland annat i Kristianstad, tror jag, som sa att at hvis svenske kvinner bruker hodeplagg, så vil det ikke bli noen voldtekter. Hvor tror du, hvor langt det før svenske kvinner gjør det for å slippe unna?
Men jeg tror ikke at det så langt borta. Det här har, jag tror att vi faktiskt har skrivit om det för ganska länge sedan, flera år sedan. Den här utvecklingen som är högst sannolik, det vill säga att om vi människor är ju så funtade att vi ser vår verklighet och vi inser kanske att oj, den här verkligheten som jag lever i kan jag inte göra så mycket åt. Jag kan inte förändra hur det är, men det jag kan förändra är hur jag förhåller mig till verkligheten. Det vill säga, finns det någonting som jag på individnivå kan göra för att till exempel minska risken för att råka ut för brott? Och på samma sätt som vi har hört svensk polis rekommendera oss att vi ska inte ha dyra smycken på oss ute, vi ska inte ha dyra klockor på oss ute. Det här låter ju som Sydamerika, men det är svensk polis. Eller ungdomar ska inte ha dyra kläder på sig ute, för att då minskar risken för att bli rånad. Så är det också så att till exempel i Österrike, och det här vet jag att vi skrev om, i Österrike så var det redan för några år sedan en debatt om att icke-muslimska flickor väljer att bära hijab och att föräldrar uppmanar sina döttrar att bära hijab när de rör sig ute i samhället, därför att då riskerar de inte att utsättas för brott. Och det här händer redan i andra länder, så att det är väl bara en fråga om tid innan det kommer hit, och det är väl förmodligen redan så här. Det är väl förmodligen redan så. Vi vet ju om att bland muslimska sekulära unga tjejer så väljer man, och kvinnor, så väljer man ju inte sällan att bära hijab ute, trots att man egentligen inte har någon större lust för det. Men det är mindre, vad ska vi säga, det blir mindre konflikt. Framförallt om du bor i något av de utsatta områdena, så är den religiösa klädseln ett sätt att vara anonym, att slippa onödiga konflikter och att slippa utsättas för brott. Mm. Så på sätt och vis är vi ju redan där.
Men det du säger om att utgångspunkten var ett önske om att lage ett idealsamfund. Jag vet inte på vilken, man fick ju väldigt fort signaler om att detta inte akkurat var det som skedde. Och jag husker ju tillbaka helt till 70 tallet, da de første kom, at folk bemerket de store kulturelle forskjellene. Og allikevel så fortsatte, altså man la ut den røde løperen og sa dere skal bare beholde deres egen kultur. Og da visste man hva man gjorde. Jeg kjøper ikke helt det argumentet om at det var den gode vilje, fordi det var et ønske om å disiplinere sin egen befolkning til å være tilpasningsdyktige.
Ja. Det beror jo på hva som er det ønskede, som man säger, desired end state pratar man ju om inom försvaret. Alltså, var vill vi nå? Och jag tror att vi gör ett misstag, vi begår ett misstag om vi tror att det som är vårt idealsamhälle, alltså folkets, allmänhetens idealsamhälle, är samma sak som våra politikers idealsamhälle. Det tror jag inte alls att det är. För vi vanligt folk, oavsett var man kommer ifrån, vill oftast bara ha en lugn och skön tillvaro. Där man kan bo och ha sin familj och man kan vara trygg och man kan ha en ordnad situation och njuta av livet och ha en meningsfull vardag. Det är ju det som folk i allmänhet vill ha. Medan våra politiker och framförallt man kommer upp på en ännu högre nivå så att man kommer över våra politiker har helt andra målbilder. Där de kanske är betydligt mindre intresserade av att vi ska känna oss så tillfredsställda och ha det lugnt och skönt. Och det är klart att vill man skapa ett samhälle där man har tillgång till lydig och billig arbetskraft. Människor som är polariserade och slåss med varandra istället för att opponera sig mot dem som har makten. Ja, då är det här ett alldeles utmärkt sätt att organisera samhället på.
Fordi politikerne visste jo at det folk vil og det de tror er hensikten med politikken, det er å ivareta interessene til befolkningen, og den ønsker å bevare hjemlandet som det var. Altså det har ikke noe, det har ikke noe mot å få inn fremmede, men det vil beholde landet som det var. Men man har jo da helt tydelig vist at det vil ikke politikerne, for de har bestemt seg for å avskaffe nasjonalstaten, og det er jo erkjennelsen motstrebende i befolkningen av at folket og eliten har motstridende interesser. Det er en veldig smertefull prosess, men jeg tror veldig mange, det har gått opp for veldig mange nå at nei, men de er ikke interessert i å beholde Norge som nasjonalstat i den betydningen at det er folket som bestemmer.
Nei, men og samtidig så finnes det jo en...
Ja.
Nej, jag tänker att det finns ju också en intressant tanke det här att ja, men vilka är det som blir politiker? Ja. Hur måste du vara funtad för att klara av att vara politiker på väldigt hög nivå? Ja, men det här har man ju gjort undersökningar om. Det här är ju människor som har en ofta väldigt, vad ska jag säga, ja... ådror, en särskild personlighet som gör att de är väldigt drivande och de nöjer sig liksom inte. Jag kommer ihåg, vi har ett fall i Sverige med en högt uppsatt kyrklig potentat som för ett antal år sedan sa det att ja, men om man inte tycker om vad kyrkan är och står för så lämnar man ju inte den utan man förändrar kyrkan. Och jag menar att det kanske är tvärtom. Om jag kommer till ett sammanhang som jag känner inte alls passar överens med vad jag söker så är det väl enklare för alla inblandade parter att jag söker mig ett annat sammanhang där jag trivs bättre än att alla andra ska förändra sig för att jag ska få som jag vill. Och jag tror att det fanns också om det här med att man kanske hade en bild om att man ville väl. Jag tror att det fanns många, många politiker och makthavare under 70-talet som på fullt allvar tänkte att ja, men jag har ju varit i New York och det ser ju så trevligt ut. Och jag har ju varit på ställen där det är så väldigt mycket olika människor och spännande dofter och rolig musik och folk dansar och det är färska grönsaker överallt. Så vill jag också ha det i Sverige. Och så gick man in med hull och hår för det här. Istället för att säga att ja, men oj, om jag tycker att det är jättetrevligt i New York så kanske jag ska flytta till New York. Jag behöver ju inte göra hela Sverige till New York. Men så resonerar man inte. Så att jag tror att det är en kombination. Jag tror att det är en kombination av många olika saker. Men nu är vi ju där vi är och måste hantera det här. Det är ju ett resultat av 50 års aktivt förd politik som har fört oss dit vi är idag. Och nu sitter vi, som vi säger i Sverige, på pottkanten. Politiker från alla hörn, till och med Socialdemokraterna, börjar nu säga att oj, det har nog inte gått så bra. Nej, men nu är vi där vi är och nu måste vi hantera det här.
Det var det som Ayaan Hirsi-Ali sier med overbevisning og ettertrykk er at det handler, de som er de farlige er jo en minoritet, også innen islam. Men de, og de slapp ikke til i sine hjemland, altså i land som Marokko og Egypt, så havnet de i fengsel, eller, og de fikk en enda ublidere skjebne, og de ble sensurert. Men når de kom til Vesten, så var det fritt frem. Altså, de kunne benytte alle de friheter vi har, og til og med støtteordninger, og de kunne bygge, de fikk moskéer fra Saudi-Arabia, Qatar, og dannet sine foreninger. Altså, norske islamske trossamfunn får jo 300 millioner av staten i året, og man vil ikke se på konsekvensene. Og da sier Hirsi-Ali at det er, fordi hun får spørsmål, er islam uforenlig med vestlige verdier? Og da sier hun, den salafistiske, islamistiske delen er absolutt det. Det er ingen tvil om. Og det er ingen autoritet innen islam som tar avstand eller fordømmer salafisme og islamisme. Sånn at de fungerer som en gjerdeig innenfor muslimske kommuniteter, som da merker at hun vil ikke bruke ordet ekstremisme engang, at de får mer og mer makt. Og hun sier at før eller siden så må Vesten ta et oppgjør med denne strukturen, eller så vil de overta samfunnet og den politiske makt. Det er jo... Ja.
Jag tänkte säga att det är ju precis som du säger nu, att hon menar ju att det här är en liten men drivande klick. En liten men drivande grupp ideologiskt övertygade människor som har fått en orimligt stor maktposition i våra samhällen. Mycket också på grund av naturligtvis okunskap. Att vi till skillnad ifrån till exempel, du nämnde Egypten, Marokko, där vet man vad de här grupperna, individer, kan ställa till med. Och därför så sätter man stopp. Och säger vi vill inte ha den här extremismen här. Men våra politiker och makthavare har inte haft den kunskapen. Utan när den här lilla klicken, och det här har vi sett väldigt tydligt i Sverige, kommer och säger vi representerar det muslimska civilsamhället, säger man. Man säger vi, vår lilla grupp, vi representerar alla muslimer i Sverige. Och det är ju som alla förstår fullständigt orimligt sätt att resonera på. De representerar inte alla muslimer i Sverige, de, precis som jag representerar inte alla kristna i Sverige. Men det är så man har framställt sig själva. Och det är också den bilden som det svenska samhället har accepterat. Det vill säga de krav som den här lilla gruppen har ställt har svenska politiker, svenska organisationer, föreningar, svensk press, media har accepterat att det är så alla muslimer känner och tänker och det alla muslimer efterfrågar. Vilket ju självklart är helt galet. Men det är så man har resonerat. Och Ayaan Hirsi-Ali säger ju också det att ja, men titta på alla revolutioner. Det är ett litet antal människor som gör det här. Titta på 9/11, titta på Bataclan, titta på de revolutioner som har skett runt om i världen. Det är en liten grupp människor som driver det här. Men om vi inte sätter stopp för den lilla gruppen individer så drar de med sig andra. Och de får så mycket makt till slut så att vi får det här skiftet där allting bara vänder. Hon talar ju väldigt tydligt om det. Att till slut så når vi en punkt där de här små grupperna av ideologiskt övertygade individer, samma individer som har åkt till för att slåss till, med IS, de som, har, som driver att det ska ske bönutrop, de som driver de här demonstrationerna nu som vi ser varje vecka i Sverige, grovt antisemitiska demonstrationer, pro-palestinska demonstrationer. Det är en liten grupp, men de drar med sig många andra. Och till slut så riskerar vi att nå en punkt där samhället flippar. Och då går det väldigt, väldigt snabbt.
Men jag vill ju säga si att vi allerede har, hvis du snakker om den officiella kulturen, så har vi allerede passerat ett sånt punkt. Ta bara höyre i Oslo som nu har bevilget någon hundratusen eller miljoner till pynting föran Ramadan. Alltså, og det da svarer Kristelig Folkepartis representant Øyvind Håbrekke. Han sier at den største trusselen mot samfunnet er ikke religion, men det er sekularisme. Og det er jo som å bygge en bro over til islamismen. Og han, altså, det er en type forebyggende underkastelse. Det var noe jøder gjorde fordi de var i mindretall og utsatte. Så hvis de merket at de sto i fare for å bli rammet av forfølgelse, så kom de med utspill som ville vise god vilje. Og dit har vi, dette er noe dypt menneskelig, men da har du på en måte gitt opp din egen kultur, og du lurer deg selv og andre til å tro at du gjør en god gjerning, og i virkeligheten så selger du ut ditt eget land og ditt eget folk til en ideologi som ikke vil deg vel.
Ja, det her det har vi sett i Sverige altså veldig tydeligt.
Ja, den omdefineringen av kristendommen og vende det andre kinn til å bety overgivelse og kapitulasjon er en veldig viktig psykologisk mekanisme som har kjørt lenge i vårt samfunn.
Mm. Og det her er veldig interessant, derfor at i Sverige så har jo til eksempel svenska judiska organisasjoner under mange år samarbetat nära med muslimska organisasjoner. Og kan vi diskutera vad det har berott på, men det har ett samarbete som har pågått under många år. Men efter den 7 oktober så är det slut med det, av förklarliga anledningar. Och det intressanta, det jag kommer att tänka på när du pratar nu, Hans, det är ju det här med symboliken som vi i våra samhällen inte förstår. Därför att vi har ju sekulariserats, vi har ju gått bortom, vi har blivit rationella. För oss är symbolik inte så viktigt längre. Men vi glömmer bort att islam är en ideologi där symboliken är enormt viktig. Enormt viktig. Och det innebär att i våra ögon så är det väl, ja men tänker några, det är väl trevligt att de får lite pynt, för vi har ju precis firat jul och det vet ju vi, det var ju trevligt för oss. Så att då kan vi bjussa på det, att de får lite trevligt pynt också. Men vi glömmer att särskilt den här lilla gruppen av väldigt starkt ideologiskt övertygade islamister som vi just pratade om, de som har makt att förändra, eller de som vill ha makt att förändra våra samhällen, de är också drivna av de bär på en väldigt stark symbolism, det vill säga de hänger upp våra symboler. Det är ju en seger. Det är ju en seger för de radikala islamisterna att vi underkastar oss, och till och med på våra gator och torg så hänger deras symboler. Det är ju ett tecken för dem att vi har underkastat oss. Precis på samma sätt som vi underkastar oss genom att tillåta bönutrop. Hur många norskar och svenskar vet att enligt islam så är det så att varje yta av ett land där du kan höra det muslimska bönutropet tillhör islam. Det spelar ingen roll vad det är för land eller vad det är för majoritetsreligion eller majoritetsbefolkning. Kan du höra det muslimska böneropet, så långt sträcker sig i muslims territorium. Det är islams territorium. Så när vi då tillåter bönutrop för att vi vill vara snälla och tillmötesgående, och så kommer det någon infantil diskussion om att ja, men vi har ju kyrkklockor. Vilket är en så infantil och okunnig debatt så att det ska man diskutera flera timmar, så det kan vi inte göra här. Men vi förstår ju inte symboliken. Vi ger upp, vi underkastar oss, och det är precis vad islam betyder. Islam betyder underkastelse. Och vi gör det utan att överhuvudtaget reflektera över vad vi gör. Och det är ett steg, och det är ett steg, och det är ett steg till. Och till slut, som Ayaan Hirsi Ali säger, till slut när vi har tagit tillräckligt många små steg så svänger hela samhället. Och det har andra länder sett tidigare.
Ja, alltså Västen faller som en moden frukt, för all motståndskraft är brutt ned. Och det menar jag myndigheten och eliten har gjort systematiskt över årtier, och jag menar också de idag, i vart fall idag, vet väldigt gott vad de gör. När de ökar invandringen på ett till Europa och säger att det nytter inte att stansa den, för vi är gränserna, det lär sig inte göra, så vet de väldigt gott vad de gör.
Ja, och det handlar ju om demografi. Det handlar om. Ja, och det handlar ju om demografi. Det handlar om demografi. Det handlar ju om att vi har ju fått höra nu så länge att ja, men vi föder inga barn. Vi måste ha folk som kan arbeta, så vi måste ta in. Vi måste öppna gränserna. Vi måste acceptera att vi kan inte hindra folk ifrån att ta sig in och så vidare. Ja, men då måste vi också ta konsekvenserna av detta. Och konsekvenserna blir ju mycket, mycket större på andra fronter än att vi bara blir fler individer. Och våra politiker resonerar ju också som att det i sig är någonting väldigt positivt, att vi blir fler individer i ett land, att vi blir fler invånare i en stad. Varför är det det? Och därför att fler individer innebär också att det är fler som behöver olika former av bidrag, det är fler som behöver sjukvård, fler behöver äldreomsorg, fler behöver skolgång. Det är resurser som vi inte har, fler behöver bostäder, vi behöver större väg- och vatten- infrastruktursystem. Vi har det inte, men ändå ska vi bara bli fler. Och blir vi också fler där de individer som kommer, där flera av de individer som kommer har en väldigt annorlunda syn på demokrati, en väldigt annorlunda syn på jämställdhet, en annorlunda syn på HBTQ, en annorlunda inställning till judar specifikt eller kristna, ja, men då kommer vi också behöva ta konsekvenserna av det. Och där är ju...
Det
vill man inte göra, men det intressanta är, här kan vi faktiskt titta på, jag vet att i den här intervjun som vi talar om så nämner ju Hirsi Ali Sverige som ett explicit, vad ska vi säga, avskräckande exempel på utvecklingen i ett samhälle. Men i samtalet så nämner de ju också det som just nu händer i Storbritannien. Där parlamentsledamöter går ut och officiellt säger att vi kan inte längre rösta enligt vår ideologiska övertygelse i frågor. Därför att vi är rädda för vad det här kommer att leda till. Vi är rädda för vår säkerhet och för våra familjers säkerhet. Det är inte en skräckhistoria, det är inte en konspirationsteori, utan det är verkligheten i Storbritannien idag.
Mm.
Och då har man redan tagit över samhället.
Ja, och för det är ju då frykt och trusler om våld som gör att de inte tör att stämma mot det dessa krafterna vill ha. Men då, lägg märke till Elena, den historien som var chockerande, den blir ju inte refererad i våra medier, huvudstadsmedier.
Nej, för den stämmer inte.
Ja.
Den stämmer inte med narrativet. Den stämmer inte med narrativet.
Det gör den inte, så att de är inte bara passiva medspelare till islamiseringen av samhället, men de spelar också en stadig mer aktiv roll. Och det är ju då denna bruken av social kontroll, social programmering som jag hör nu på radio varje eneste dag. Och lägg märke till, då handlar det inte bara om Mittösten och islam. De brukar den samma programmeringen på alla områden. Igår för exempel i NRK så var det om behovet för en samtyckelov. Fordi, og det er sånn at altså likestilling og beskyttelse av kvinner er faktisk blitt da også et våpen til å omprogrammere folk til å godta kontroll. Fordi man skulle ikke finne, altså dette i alt da seksuelt forhold, da skulle det være samtykke, fordi det var så mange kvinner som var i en fryssituasjon hvor de ikke klarte å si fra. Men det har jo kommet så langt i noen land at man skal ha nærmest skriftlig samtykke til en seksuell relasjon. Altså, ting kan utnyttes hvis man har et bakenforliggende motiv. Og i dag var det i intervju med folk i næringslivet om nedsettende kommentarer. At det skulle man ikke finne seg i. Og samtidig så var det fra fotballbanen at en spiller for Antwerpen, som er britisk og mørk i huden, han brukes da som frontfigur i en kampanje mot hatefulle ytringer innen sporten. Altså hele tiden så er det kampanje som skal gjøre oss til villige medspillere, altså vi skal kondisjoneres til å delta i en sosial kampanje for sosiale politiske verdier som eliten vil ha, fordi de vil ha, og det, poenget med det er programmeringen, er disiplineringen og kontrollen. Fordi akkurat som i det gamle Sovjet, så kjørte det sånne kampanjer hele tiden, fordi man hele tiden drev og programmerte folk til å kontrollere seg selv. Men vi vet jo, det tok 70 år, og så falt hele greia sammen. Og fordi det er noe inni menneskene som ikke liker å bli programmert, og fortalt hvordan de skal reagere. Og når du da blander... Når du da blander islam opp i dette her, så blir det jo helt schizofrent. Så neste uke så begynner jo rettssaken mot Sania Armatapour, som skjøt en og drepte en og såret en, var det 25 utenfor på CJ Hambros plass 25. juni 2022. Og den norske eliten får jo mental kollaps når de skal prøve å forstå, eller altså forsvare LHBTQ, och ta in över sig islamismen, för de klarar inte.
Nej, och det här, här kommer vi ju in på det här som har blivit fullständigt när det är det blir syntax error. Alltså alla de här nu som går och demonstrerar också, de här pro-palestinska demonstrationerna där man har så här queers for Palestine. Det är ju precis som, ja men det är ju som chickens for KFC. Alltså det borde ju vara fullständigt omöjligt. Men det intressanta är ju att, och jag vet att vi har tagit upp det tidigare, det finns ju starka gemensamma ideal mellan islamism och socialism. Så att de här hakar liksom i varandra. Och det tror jag gör också att det kan bli en sån framgång för det.
Ja, det är
man har ju liksom man har samma grundinställning till många saker. Till exempel då den här antisemitismen och kontrollen över människor. Att alla människor ska, man ska en bra medborgare, en lydig medborgare som finner sig i sin lott. Och som tycker som makten och som är tyst, inte predikar någonting avvikande. Det här är någonting som våra politiker också tycker. Så att det är klart att då kan man ju hitta gemensamma punkter där.
Men så har du då, de trängte ett nytt tema som är så banebrytande och har en sån sprängkraft att folks motföreställningar, motståndskraft blir blåst av ränne. För dessa kampanjerna har ju nu kört i flera år. Men det är ett fenomen som då ändrar spillet och öppnar för uante möjligheter till att omforma samhället. Det ena är ju det gröna skiftet, självklart, men jag tänker på krigen i Ukraina, att nu ska de besegra Ryssland på slagmarken och de girar om samhället mot den första att rusta upp vapenindustrin. Och de menar allvar. Så denna artikeln om att Nederland och Tjeckia och Frankrike står i spissen för att öka artillerigranatproduktionen från 500 000 granater i året till 1,4 i första, och de ska upp i 2 miljoner. Det är ett program för seger, och de vurderar också då att ge dem droner så de kan ramma dypt in i Ryssland. Det de inte skriver är, alltså de bagatelliserar motsättningen i kongressen, för de säger att det är krangling, och det är inte krangling, det är för att Biden håller på att ödelägga USA och demokraterna. Och de brukar alltså pengarna på krigen och inte på sitt eget land och försvara egna gränser. Så hvis du ska se detta programmet i all deras program i klartext, så se på USA, för där säger ju republikanerna, utan gränser så är det ingen nation. Och det är ju sant, Helena.
Ja, men visst är det så. Det här är ju en marsch mot att upplösa nationerna. Vi ska inte ha nationer längre. Det ska vara EU och det ska vara NATO. Och det ska vara de här globala sammanhangen, inte nationerna. Och det ser ju vi i Sverige väldigt tydligt. Det ska ju vara EU-val i sommar. Men vi ser ju konsekvenserna av det. När EU lanserades här så lanserades det ju som någonting som... Vi skulle fortfarande vara en nation, men vi har ju överlåtit en enorm makt till EU, där vi styr ju inte längre vad som gäller i Sverige. Allting handlar om vad EU säger. Så att nationalstaterna ska ju bort och gränserna ska öppnas. Och ja, det är ju, tycks ju vara den övergripande målsättningen här, desired end state. Och som sagt, det är ju inte alls säkert att det är folkens desired end state, snarare tvärtom. Och det här med, du var inne på det här med kriget mot Ukraina, ja, det kan vi kan stödja Ukraina hur mycket som helst i det, men faktum är att Rysslands produktion av granater överstiger med råge hela Europas produktion av granater. Så att man har ju en uppförsbacke. Det finns ingen nation i modern tid som har besegrat Ryssland. Det finns inte. Och det är klart, då kan man ju säga att ja, men det kan vi inte låta oss hindra av. Nej, det kan man kanske inte göra, men det vi gör just nu är ju att som i Sverige är man väldigt tydlig med det, att det får kosta precis vad det vill att stödja Ukraina. Det får kosta precis hur mycket som helst. Vi kan hålla på. Det finns ingen bortre tidsgräns. Vi säger bara häromdagen så sa vår statsminister att vi ska hålla på så länge det behövs. Det finns ingen bortre tidsgräns och det finns ingen gräns för vad det här får kosta. Och det är klart, det här hade ju varit jättefint om det var så att vi svenskar under decennier hade fått höra att vi har pengar över. Att vi har en fantastisk skola, en fantastisk vård. Alla har bostäder, alla har arbete. Alla våra vägar är perfekta. Vi har el så det räcker. Alla mår bra. Det är inga köer till vården eller psykiatrin. Om vi hade fått höra det i ett antal decennier så skulle det vara fint. Men vi har ju fått höra precis tvärtom. Det finns, har ju inte funnits några resurser överhuvudtaget innan Ukraina. Vi har inte haft ett fungerande försvar innan. Ja, vi har inte haft ett fungerande försvar av Sverige innan Ukraina. Vi har inte haft granater, vapen, utrustning, materiel i våra militära förråd innan Ukraina. Men nu finns det ingen gräns för vad vi kan skänka till Ukraina. Och där tycker jag att det finns, där måste vi börja ställa frågor. Och att ställa frågor runt det innebär inte att stödja Ryssland eller vara en putinist, utan det innebär att ställa fullt rimliga frågor som det inte finns några svar på tyvärr.
Alltså, noen har jo forvandlet politikken til en moralsk utpressing for å nå kyniske mål. Fordi denne bruken av Russland, den begynte jo da for alvor mot Trump i 2016, og det var CIA og disse andre organisasjonene i USA som orkestrerte denne kampanjen. Sammen med Hillary og demokraterne, men man har da spilt, for, og det kjørte altså i over 2 år, og de greide ikke bevise noen sammenheng. Men de har greid å ødelegge en 20% av befolkningen til å tro hva som helst når det gjelder Russlands forhold mellom Russland og Trump. Det er, og det, vi ser den samme propagandaen gjenta seg nå i Europa med Ukraina som den utløsende årsak. Og det er en krigsretorikk, og dette gjør ledere som da ikke har holdt forsvaret ved like. Og det er det skumle, fordi hvis de eskalerer, Så vil den situasjonen kulminere i atomkrig veldig raskt. Fordi det finnes ikke noen styrker imellom, eller det finnes ikke noen mellomstasjoner hvis du ikke har et eget forsvar. Og hvis Russland da sier nå er det nok, så har vi atomkrig før vi vet ordet av det.
Jag hörde faktiskt en mycket, mycket intressant teori bara häromdagen som fick mig att tänka till. Så, ja, det här är inte helt orimligt. Den teorin går ut på att nu när både Finland och Sverige är medlemmar i NATO, vi har gjort precis det som NATO har sagt i alla år att man inte ska göra, det vill säga komma rakt in på Rysslands gränser. Man har gjort egentligen precis det som Sovjet gjorde när USA med Kubakrisen. Där reagerade USA otroligt starkt. Men jag läste en mycket intressant teori som gick ut på att nu har vi också spelat upp för ett scenario där Ryssland faktiskt kan avskaffa hela NATO. Därför att det Ryssland kan göra nu, det är att gå in med ett för ryska förhållanden ganska litet anfall mot finska och svenska Lappland, alltså längst upp i norr. Gå in med ett litet anfall där och ta terräng där och se vad som händer. För artikel 5, NATOs artikel 5 är inte tvingande. Det finns ingenting som säger att om ett land anfalls, NATO-land anfalls, så måste alla andra ställa upp. Nej, så är det inte. Utan man kan välja att inte ställa upp. Hur många NATO-länder är villiga att gå in och offra sina soldater för ett antal hektar mark i nordligaste Finland och Sverige? Och är de inte det? Struntar de i det? Är det ingen som kommer då till Finlands och Sveriges försvar? Ja, men då har ju tanken med NATO fallit.
Ja, så jag vet inte om jag
på sätt och vis så, jag tycker att, ja, men jag tycker att det är en väldigt intressant tanke. Därför att allting handlar ju om, ja, men är vi beredda att göra det här? I Sverige har vi haft en lite schizofren debatt, därför att samtidigt som man säger att det här är så bra med NATO-medlemskap därför att då kommer vi att få hjälp av andra länder om vi attackeras, så är vi också väldigt tydliga med att säga att ja, jo, men om Turkiet attackeras, honom vill vi ju inte försvara, så att det kommer ju inga svenska soldater behöva göra. Ja, men det är ju antingen eller. Det är väl många som kanske kommer resonera så också om Sverige anfalls. Att varför ska våra soldater offras för Sveriges skull?
Jo, men jag tror att de nordiska land är så viktiga och har en så framskutt position i NATO att jag tror något sånt som du skisserar där ville utlösa en massiv reaktion. Men det som Tucker trakk opp for flere år siden, det var jo at NATO er blitt et politisk prosjekt som overlapper med EU, og de har bare utvidet og utvidet uten å tenke over hvilke situasjoner man kan komme opp i. Og Tuckers eksempel var jo Montenegro, som vel bare noen få prosent av amerikanerne vil finne på et verdenskart. Og han spurte hvem, fordi USA har viklet seg inn i så mange kriger de siste 20 år, hvem vil sende sine sønner og døtre for å dø for Montenegro, et land de aldri har hørt om? Det var et, og da på et kontinent som ikke vil betale for sitt eget forsvar, men lar USA ta regningen. Det er en oppstilling som jeg mener har mye for seg, og vi ser jo ikke noe tegn til at Europa vil ruste opp sånn som de, og ta ansvar for eget forsvar.
Nei, og det riktigt intressanta blir jo faktisk nu også om Trump vinner. För vad har Trump sagt? Jo, han har sagt att ja, ska vi hjälpa Europa så får ju de betala för det. Ja. Det vill säga, det är inte alls särskilt sannolikt att USA skulle komma rusande till Europas hjälp. Nu är det väl också så att den här situationen som vi har i världen idag hade vi inte haft om Trump hade varit kvar. Men det är ju det han är väldigt öppen med att säga. så vad händer då? Alltså vi skapar ju också, och det är likadant som EU-valet nu i sommar, vi har skapat gigantiska organisationer för vår politik och vårt försvar som vi har gjort oss extremt beroende av, men där förutsättningarna kan ändras över en natt. Och det tror jag är farligt att göra. Ju mindre sammanhang man har, desto mer lättkontrollerade är de. Desto mer kontroll kan man ha över vad som faktiskt sker. Men vad händer? Vad händer om Trump vinner? Vad händer med NATO? Vad händer med Ukraina?
Alltså, det som befolkningen ikke får vite eller er klar over, er jo at det foregår en krig innenfor krigen. Og den krigen er jo delvis rettet mot egen befolkning. Fordi Trump er på en måte den mest NATO-vennlige alle presidenter. Fordi han satte makt bak det kravet som forsvarsminister Robert Gates kom med, nemlig at våre sønner og døtre vil ikke dø for dere i det lange løp. Og det var jo det Trump tok han på ordet og sa, betal eller bare, og så aksentuerte han det ved å si, eller så kan de bare angripe dere, fordi vi har ikke tenkt før dere forsvarer dere selv. Så Trump er jo den mest på en måte NATO-vennlige presidenten, men likevel så kaller Anders Fogh Rasmussen, den tidligere danske statsministeren, sier jo at det ville være katastrofalt hvis Trump ble gjenvalgt, fordi det er en global elite som har overtatt både EU og NATO og kjører sitt helt eget løp. Og de er rett og slett gale, for de er villige til å starte en tredje verdenskrig på grunn av et land i sentral- eller Østeuropa. Det er ikke ukrainerne de er bekymrer seg for. Det er et helt annet spill, og jeg synes bare det blir tydeligere og tydeligere. Nå gikk Victoria Nuland av nettopp, eller varslet at hun går av. Hun har vært en nøkkelspiller i Ukraina, og var den som sørget for i 2014 at det ble maktskiftet. Men ikke et ord. Jeg vet ikke, har det vært omtalt i Sverige, Helena?
Nei. Nei, nei.
Nei. Så vi får ikke, ja, vi får ikke vite det som, altså hvis vi hadde hatt journalistikk som ville vite sannheten, så ville det vært en stor nyhet. Men i stedet er det helt tyst, og det er det mest skremmende, synes jeg, fordi dette er samme utvikling som, det er en blanding både av mellomkrigstiden og forspillet til Første verdenskrig, og det er bare det at jeg synes de viser sine, de avslører seg, de viser sine hestehover litt for tydelig hva de vil.
Ja, visst,
og selv har de oppdratt en urban ungdom som jo overhovedet ikke vil gå i krig, som er pasifister. De vil jo at de unge mennene som de egentlig avskyr fordi de er hvite og menn og forsvarer fedrelandet, de er det de skal sende inn i krigen.
Ja, og her kommer vi til noe som er faktisk veldig, veldig interessant, Hans. Det er en politikk som førs med hjälp av den här formuleringen, det ska vara så här. Men det ska ju vara så här. Vi vill ju att det ska vara så här. Ja, men hur är det då? Och det frågar man sig inte. För det är precis som du säger. Den stora frågan är, ja, men vilka är soldaterna? Vilka ska vi skicka? Ja, vi vet att en näst, ja, jag har inte exakta procentandelen i huvudet. Men vi är ju på väg mot en demografi, vi pratade om det tidigare, där unga människor idag i Sverige, en mycket stor andel av dem har invandrarbakgrund. Vi vet att viljan att som soldat kämpa och dö för Sverige är väldigt låg. Den är låg bland etniskt svenska ungdomar, men den är ännu lägre bland invandrarungdomar. Så vilka ska strida för Sverige? Bara här om veckan kom det siffror från den här prövningsinstansen där man då prövar och antar de som ska göra värnplikt, som visade att hälften av alla som man har prövat, tagit emot och prövat, måste man säga nej till på grund av psykologiska orsaker.
Oj.
Och jag menar, då har man alltså då ett problem att nu har vi ju redan testat så många som vi får testa, så att vi kan inte fylla upp platserna. Det är för att hälften av dem vi har testat är mentalt inte kapabla att vara soldater. Så vilka ska vara soldater? Ja, de som sitter och jublar nu och tycker det här är fantastiskt, det är ju män och en del kvinnor i medelåldern och äldre som inte har en, de kommer inte riskera för 5 öre att behöva ge sig ut och slåss. Och deras barn förmodligen inte heller, eftersom de flesta då antingen kommer att vägra eller inte är fysiskt och mentalt kapabla att vara soldater. Så vilka ska vara soldater? Ja, det är klart, då kan vi ju göra som man har gjort i andra länder och som man faktiskt också har diskuterat. Ja, då får ju vi i Sverige då ta emot soldater från andra länder. Eller göra som man gör i USA, där man säger att ja visst, kom och vara soldat hos oss så får ni uppehållstillstånd. Ja. Det är ju naturligtvis ett sätt att fylla upp leden. Men som sagt, vad vi var inne på det inledningsvis, vilka blir konsekvenserna av det? Mm. Och har man liksom inte tänkt på alls.
Men samtidigt så har man demokraterna i USA och europeiska politiker har något till felles. De vill inte att den innfødte befolkningen ska ha tillgång på vapen. De tillater inte att deras egen ungdom försvarar sig mot främmedkulturella våldsmän. Då riskerar de problem, de får inte medhåll av politi och rättsväsen. Så alltså man avmaskuliniserar befolkningen. Och så vill man yppe till krig mot Ryssland, som står för det stick motsatte. Är det någon som får detta regnstycke till att gå upp? För det verkar ju som det du är inne på, Helena, det är något diaboliskt med det.
Ja, det är ju det diabolos betyder. Det betyder splittraren. Den som splittrar människor, den som splittrar nationer, den som splittrar familjer, den som också splittrar inom individen själv, det är diabolos. Och det är väl just det vi ser idag. Det är stora, stora rörelser, stor energi som läggs på att splittra och förvilla och göra folk osäkra, både på sig själva och sitt sammanhang. Och det får som sagt ha konsekvenser. De konsekvenserna återstår att se. Men man måste vara medveten om att det kan få helt andra konsekvenser än vad vi önskar.
Ja, och ett tegn både det är ju abortsaken i Frankrike, så har de då skrivit rätten till abort in i grundloven. Så alltså i en situation hvor landet blir invaderat av främmande med ett helt annat värdisätt, så skriver man in en rätt till en lov som reducerar antal franskmän som blir född. I Norge så är det en utredning på gång av abortgränserna, och där är Bergen Helse nu föreslått att öka abort grensen fra 12 uker til 22.
Oj.
Og da, ja, det kom i går. Og samtidig på morgenkvisten så kom det at antall aborter blant kvinner under 30 år har steget med 10%. Altså så kvinner reagerer med å si at de vil ikke føde barn til denne verden som er så barnefientlig og kvinnefientlig egentlig.
Ja, hur ska det här sluta? Hur ska det sluta? Jag är benägen att säga att det finns bara en väg ur det här. Och det, ursäkta mig, jag drar min käpphäst. Det är mer kristen förkunnelse. Det är det enda som kan få oss ur den här loopen just nu. Mer kristen förkunnelse. Mer positiv och livsbejakande förkunnelse.
Mm. Vi är eniga om det, Helena, och det blir mer och mer ett spørsmål om andliga värderingar och vad du tror på. För de som Dylan säger, du tror på något uansett. Och då må du finna ut vad du vill tro på. Tack för samtalen idag. Igen berikande att snacka med dig, Helena. Tack för idag.
Tack Hans för idag och tack alla som har lyssnat på oss.
Hej! Vi Dokument
är glada för att du
läser oss varje dag,
lyssnar till Dokument Radio
och ser på DokTV.
Redaktionen producerar dygnet runt
och tränger både abonnemang och donationer.
Dokument är unikt i Norge.
Vi är det enda verkligt konservativa mediehuset.
Stötta oss på Vips nummer 638941.
Det Kent sa. Vips nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Är du lokallagsmedlem? Ikke det? Nej, då har du möjligheten att melde dig in. Välkommen till oss.